Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Palmemordet, Hans Holmér, del 22, Operation Alpha.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Tycker du att den här podden är bra så får du hemskt gärna vara med och sponsra den på Patreon, Patreon. Där väljer du en summa du själv bestämmer per avsnitt. Och gör vi inga avsnitt så drar vi inga pengar. Du kan också donera pengar via Swish. Och vi är fullständigt beroende av de här donationerna. Vi räknar med att fortsätta den här podden en lång tid framöver. Men för det behöver vi er hjälp. Och vi är jättetacksamma för den hjälp vi har fått. Tack till BF Sweden och alla andra som sponsrar via Patreon. Vill du ha ett personligt tack? Säg till på Patreon. Men nu ska vi prata om Operation Alpha. I andra världskriget fanns det två stycken Operation Alpha. Den som stavade Alpha F och den som stavade Alpha med PH. Operation Alpha med F var en rörig historia i tidigt i oktober 1942. När Tysklands allierade ledda av Italien, men även inkluderade kroater och serber, attackerade kommunister i Prozor-regionen i det forna Jugoslavien. Jag ska inte gå in på detaljerna här, men det slutade med att en befälhavare råkade massakrera mellan 543 och 2500 kroater och muslimer. Det resulterade i sin tur att den här befälhavaren blev mördad av Ustasja 1945, trots att de alltså hade slagits i Operation Alpha på samma sida. Operation Alpha med PH var en USA-inspirerad plan sent 1944 för att skydda huvudstaden i Yunnan-provinsen i Kunming mot fler japanska anfall. Och den ska vi inte gå in på alls. Kanske kände Hans Holmér till de här två Operation Alpha. Och nu var det alltså dags för Hans Holmérs Operation Alpha. Den 20 januari går operationen till slut av stapeln. Efter att ha setts tidigt på morgonen för genomgång av planläggning ger sig polispatrullerna sedan iväg för att verkställa hämtnings- och anhållningsbesluten. Alltsammans påbörjas redan 07.00 på morgonen. Merparten av PKK:arna som ska tas in befinner sig i Stockholmsområdet. Men några tillslag ska ske i Luleå och Gävle. De för dessa städer berörda förhören skulle även hållas på plats. Media visste väl om vad som skulle ske och var utplacerade på olika lämpliga platser runt om i huvudstaden för att kunna rapportera om det stora tillslaget. Det här skulle bli Hans Holmers stora triumf. Samtliga PKK-are eller misstänkta PKK-are som greps i Stockholm togs in till polishuset på Kungsholmen. Och där förhördes de alla i olika rum, men vid samma tidpunkt. Detta i syfte att minimera risken för att de skulle kunna kommunicera med varandra. Bland polisens beslag fanns böcker, tidningshögar, anteckningar, skrivmaskiner och diverse andra pinaler. För att ge en bild av Operation Alfas verkställande kan vi tillgå journalisten Robert Aschbergs skildring av händelsen. Detta är citerat från en senare artikel i Expressen. Robert Aschberg rapporterar om 6 småbarn, varav ett spädbarn, som lämnas ensamma i en lägenhet när deras pappa grips. 15 poliser med dragna vapen har också stormat in i en annan lägenhet framför skräckslagna barn på väg till skolan. Slut citat. Dagen efter Operation Alfa publicerade en artikel i Aftonbladet med rubriken Jan Guillou blev vittne till polisens razzia. Och där kunde man läsa följande citat. 37-åringens svenska hustru larmade Jan Guillou som bor i närheten. Han kom över och följde arbetet i lägenheten på Östermalm. Hustrun var mycket upprörd. Polisen visste att de inte skulle finna någonting av värde. Det syntes på dem. De hade en resignerad attityd, slut citat. Och 37-åringen alltså Mehmet Y. Det sista uttalandet är värt att hålla i huvudet, för antiklimaxet lät sig inte vänta. Men innan vi kommer fram till det ska vi också tillgå 2 av våra favoritkällor. Mörkläggning och Hans Holmers egen bok, Olof Palme är skjuten. Gunnar Wall säger i sin bok Mörkläggning på sid 187, citat. Samtidigt med förhören genomfördes, som vi vet, stora husrannsakningar. Spaningsledning hade gjort sitt för att inskärpa det dramatiska i situationen. Hans Wranghult hade varnat åklagarna för att det fanns risk för attentat och rekommenderat dem att inte åka tunnelbana till och från arbetet. Inför den presskonferens som hölls i samband med tillslaget hade Hans Holmer sett till att det skulle finnas poliser med k-pistar och skottsäkra västar strategiskt placerade och redo att gripa in. Den bombastiska garneringen imponerade inte på åklagarna. De åkte tunnelbana som vanligt. Och vad gällde brottsmisstankarna kunde de under dagen slutligt konstatera vad de länge föreställt sig. Seime har sammanfattat det med orden. Huvudspåret föll ihop förstås. Efter förhören fanns inget kvar av det. Och i sin bok Olof Palme skjuten skriver Hans Holmer själv citat. I gryningen på tisdagen förs de inblandade till polishuset. Allt går planenligt. Flera journalister är tidigt på plats. Daniel A förs in på polisstationen i Luleå och en av de söner hörs av polisen i Gävle. En kallelse går ut till en presskonferens på eftermiddagen samma dag. Polisen i olika länder underrättas genom Interpol om aktionen och våra svenska beskickningar underrättas genom utrikesdepartementets försorg. Slut citat. Man kan ju undra vad polisen i andra länder tyckte om det här. Claes Seime är alltså redan övertygad om att det här är ett totalt fiasko. Men Hans Holmer tror fortfarande på sitt huvudspår. Klockan 13.00, 2,5 timmar innan presskonferensen, har ledningsgruppen ett möte. Protokollet från det mötet är ganska censurerat, men jag kommer att läsa allting jag kan läsa ur det. Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen tisdagen den 1987-01.20 klockan 13.00 till 13.20. Plats Palmerummet. Närvarande Holmer, Wranghult, Severin, Torstensson, Linder, Lange, Hägglund, R. Bengtsson, Ekstam, Ljungdahl, Sjödin, Velander, Lindström, Ståhl, Vangstad, Bergenstrand, Jus Depp, Malmström, P.G. Ness, Hallberg, Karin, Brange, Kerstin, Nilsson. Tillslaget. Torstensson redogör för förhörsresultaten. Allt han redogör är censurerat. Tillslaget fortsättning. Torstensson upplyser att följande personer har frigivits. Personernas namn är censurerade. Torstensson upplyser att följande personer förmodligen också kommer att friges. Deras namn är också censurerade. Hans Holmér anser att tillslaget har gått mycket bra. Holmér framför sitt tack till alla berörda personer. Han påpekar att detta ska framföras till alla berörda personer. Hans Holmér redogör för läget avseende aktuella personer. I Palmedelen och i vapendelen, men allting är censurerat. Tillslaget fortsättning. Holmér redogör för åtgärder som har vidtagits under dagen. Gränskontrollen har förstärkts. Och bevakningen runt kvarteret Kronoberg och Rosenbad har också förstärkts. Gränskontrollen förstärktes genom ett larm som sändes ut via Rikskriminalens försorg. Danska säkerhetstjänsten har också kontaktats. Interpolmeddelande har också skickats genom Rikskriminalens försorg. Länsmeddelande har skickats till distrikten i Stockholms län. Dessutom har Wranghult varit i kontakt med polisen i Köpenhamn, Oslo, Göteborg och Malmö. Danmark, Västtyskland, Schweiz, Belgien och Holland får en fylligare information än övriga länder. UD har meddelat utlandsmyndigheterna. Under eftermiddagen ska regeringen informeras. Oppositionsledarna, hovet, Lisbeth Palme, rikspolischefen, landshövdingen och ordförande samt vice ordförande i polisstyrelsen har också informerats i ärendet. Nästa rubrik är massmedia. Holmér upplyser att han ska träffa Claes Zeime klockan 14.30 för att diskutera dagens presskonferens. Hallberg upplyser att det kommer att vara enbart journalister och fotografer i sal 200. Dagens presskonferens klockan 15.30. ITV kommer att sända presskonferensen i hörsalen. Förvaring av de anhållna. Den biten är censurerad. Besök hos landshövdingen. Wangstad upplyser att han kommer följa med Villander vid dennes besök hos landshövdingen idag klockan 14.00. Min kommentar, det besöket var givetvis resultatlöst. Säk. Granqvist upplyser att säkspanarna tittar på övriga PKK-are. Allt är lugnt just nu. Husrannsakningar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Censurerat. Nästa möte 1987-01-20 klockan 19.00. Mötet avslutat klockan 13.20 vid protokollet Carl Gustav Sjödin. Klockan 14.30 träffar alltså Hans Holmér Claes Zeime. Det är en timme kvar till presskonferensen. Hans Holmér skriver själv om det mötet i Olof Palmer skjuten. Och här måste man veta att Holmér har ju bytt ut namnen i sin bok lite slumpmässigt. Och när han pratar om Anton Alm så menar han alltså Seppo, den fulle finnen. Citat ur Olof Palmer skjuten. På eftermiddagen träffar Leif Hallberg och jag Claes Zeime på dennes arbetsrum. Han bjuder på kaffe. Anton Alm har inte ändrat sig under förhören. Han har också vidhållit sina uppgifter när han konfronterats med de andra misstänkta. Eva Alm bekräftar också numera att Anton och hon besökt Naif D den 15 februari. Men Naif D, Miro B och Tukkonen nekar till att ha handlat med vapen. Ingen hade heller trott något annat. Zeime konstaterar kort att han inte kan anhålla någon av de inblandade utan att de kommer att friges. Han säger, Anton är ju bara en liten förskrämd alkoholist. Det går inte att lita på honom. Och varför skulle Naif och Miro köpa vapen av en sådan person? Jag påpekar ilsket att Anton tidigare har skaffat vapen åt Naif och att det har gått bra. Har han? Utbrister Claes Zeime förvånat. Inte ens detta avgörande faktum hade den ansvarige förundersökningsledaren klart för sig. I Luleå har Daniel Aktas, som tidigare medgivit att han i början av 1986 hade förvarat ett par walkie-talkies i sin lägenhet för att kunna skugga någon om det skulle behövas, tagit tillbaka uppgifterna och skyllt på språksvårigheter. Inte heller han, menar Zeime, kan anhållas. Det spelar ingen roll att Sevat E och Selami D har stått på sig. Det räcker inte. Slutcitat. Den här dagen, tisdagen den 20 januari 1987, släpps det ut en presskommuniké. Och jag antar att det görs i samband med presskonferensen klockan 15.30. Presskommunikén lyder som följer. Citat. Polismyndigheten i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Stockholm, 1987-01-20. Presskommuniké. 1. Den 2 november 1985 blev Zetin Güngör skjuten till döds i Medborgarhuset i Stockholm. Den som förövade våldsdådet dömdes i februari 1986 till livstidsfängelse. Under förundersökningen som föregick domen uppkom misstanke om att gärningsmannen hade haft hjälp av andra personer. Under den fortsatta utredningen har det kommit fram omständigheter som har förstärkt dessa misstankar. 3 personer har nu anhållits misstänkta för att ha tagit del i planeringen av och de förberedande åtgärderna för mordet. 2. Under spaningarna i anledning av mordet på Olof Palme har framkommit misstankar mot vissa personer för att ha deltagit i förberedelserna för mordet. I syfte att närmare kontrollera dessa uppgifter har ett antal personer nu hämtats till förhör. 3 av dessa har underrättats om misstanke för medhjälp till mordet på Olof Palme. 3. Flera av de personer som berörs av nu aktuella åtgärder är kurder med anknytning till organisationen PKK. Vilken av den svenska regeringen år 1984 förklarades vara en terroristorganisation enligt utlänningslagen. Som en följd av detta beslutade regeringen om utvisning av 9 PKK-medlemmar men tillät dem stanna i landet, dock med förbud att lämna hemortskommunen. PKK är ett underjordiskt parti som säger sig vara marxist-leninistiskt. Det bildades på 1970-talet i Turkiet och har sedermera byggt ut sin organisation också i Västeuropa. Partiet har skakats av inre strider i frågan om bruket av våld. Ett antal medlemmar har lämnat organisationen. Några av dessa avhoppare, liksom några andra personer som PKK har sett som motståndare, har mördats. I Sverige förövades sådana mord 1984 i Uppsala och som redan nämnts 1985 i Stockholm. I båda fallen dömdes mördaren till livstidsfängelse. De avtjänar nu sina straff. De till PKK anslutna kurderna utgör ett litet fåtal av kurderna i Sverige. Det stora flertalet har bestämt avstånd från PKK och dess metoder. De beklagar att PKKs verksamhet bringar kurdernas sak i vanrykte. Deras organisationer har bland annat nyligen kraftigt fördömt mordet på Olof Palme och efterlyst en snar lösning av detta. Hans Holmér, länspolismästare, Claes Zeime, överåklagare. Slut citat. Kurdorganisationerna skulle inte få se någon snar lösning av Palmemordet. Klockan 15.30 håller Hans Holmér och Claes Zeime en gemensam presskonferens. På den förklarar de att alla som har delgivits misstanke om delaktighet i mordet på Olof Palme kommer att friges. Under denna presskonferens säger Claes Zeime rätt ut att han inte tror att PKK ligger bakom mordet på Olof Palme. Detta med spaningsledare Hans Holmér, som fortfarande ivrigt tror på sitt huvudspår vad det verkar, bredvid sig. Och här är alltså katastrofen total för Hans Holmér. Och det är svårt att förstå vad han faktiskt tänker här. Om man inser det, eller om man fortfarande tror att han ska kunna ro där i hamn. Vi är ju ganska säkra på att han åtminstone hävdar att han fortfarande tror på PKK-spåret. På kvällen är det dags för ett till ledningsgruppsmöte. Det mötet hålls i Palmerummet som vanligt mellan klockan 18.50 och 19.25. I protokollet kan man läsa att Holmér anser att det inte är något som har förringat censur. Och det är väldigt lätt att tro att det här betyder att han säger att det är ingenting som har förringat hans huvudspår. Men det måste det rimligtvis vara. Nästa text är: undrar vad åklagarna tänkt sig för att gå vidare i den här delen. Sen lite mer censurerat, sen upplyser Vangstad att förhörscentrum kommer att förstärkas avseende bevakningen av personal från ÖVS. Spanpersonalen kommer att sköta hämtning med mer av sittande personer. Hallberg upplyser att cirka 200 journalister och fotografer besökte dagens presskonferens. 12 nationer var representerade. Hallberg anser att det som sades vid konferensen nådde en stor del av världspressen. Axelsson upplyser att kvällens magasinprogram i TV2 kommer att ha ett inslag om utredningen. PG Ness undrar någonting och påpekar någonting, men båda sakerna är censurerade. Lindström vill jobba vidare med 5 punkter. Men det är bara en som inte är censurerad, och det är följa upp personerna som finns antecknade vid in- och utresenkontrollerna. Holmér anser inte att det är något som hindrar att Rikskriminalen utför de här 5 åtgärderna. Han påpekar att Rikskriminalen får ta kontakt med SÄK så att de inte springer på varandra. Ståhl upplyser att BKA1 Västtyskland är intresserad av att komma och ta del av deras erfarenheter, alltså Palmeutredningens erfarenheter. Granqvist upplyser att SÄK inte har några spanare efter klockan 20 ikväll. Då kan man ju fråga sig om Säpo nu är ointresserade. Granqvist undrar också hur samordningen av beslagen ska ske. Och Lange upplyser att han kommer att sammankalla berörda personer imorgon för genomgång av beslagen. Granqvist upplyser att SÄK kommer att få in- och utreselistor från Danmark avseende gränskontrollen vid gränsen Danmark-Västtyskland och gränsen Danmark-Norge. Sen är ganska mycket censurerat. PG Ness berör vittnespsykologin avseende förhör med kurder. Och det är inte mycket mer som framkommer vid det här protokollet. De bestämmer sig för att ha nästa ledningsgruppsmöte först klockan 16 den 21 januari på onsdagen. På kvällen den ödesdigra dagen den 20 januari 1987 står Hans Holmér på kanten av avgrunden. Man undrar ju lite vad han hade för tankar här. Det verkar ju onekligen som att han skulle kunna släppa PKK här och fortsätta vara spaningsledare. Men han verkar utåt sett inte alls tveka. Han verkar fortfarande väldigt övertygad om att PKK har mördat Palme. Gunnar Wall har åsikter i den här frågan. På mörkläggning sid 70 kan man läsa citat: i juli var det ute i tidningen Lektyr att PKK var Holmérs huvudspår. I september slog samma sak upp i bland annat Expressen. Och Holmérs egna framträdanden i massmedia längre fram under hösten lämnade inga tvivel om att det var PKK han satsade på. Med andra ord, i januari 1987, när tillslaget kom, kan man lugnt påstå att det var väntat för de PKK-anhängare som utsattes för det. Det betydde förstås att om de händelsevis hade någonting att dölja fick de genom Hans Holmérs utdragna taktik all tid i världen att samtrimma hur de skulle svara på besvärliga frågor. Vi ska återkomma till vad som egentligen var Holmers väl övertänkta skäl till att i flera månader vänta med alla åtgärder som skulle kunna föra utredningen framåt. Låt oss bara här notera att det i varje fall inte gick som han hade kalkylerat. När tillslaget väl genomfördes ledde det bara till att PKK-utredningen bröt samman och till att han själv i förbittring tvingades lämna posten som spaningsledare. Om vi preliminärt sammanfattar Holmers 11 månader som chef för mordutredningen finner vi att han medvetet samlade alla trådar i sin hand och att han använde denna sin unika maktställning på ett mycket märkligt sätt. Han lät sina underordnade försumma grundläggande utredningsåtgärder och såg samtidigt till att erfarna mordutredare hölls borta eller fråntogs allt ansvar. Sedan han hade utnämnt ett huvudspår, PKK, stoppade han allt utredande av mordet som inte direkt syftade till att bevisa huvudspårets riktning. Och slutligen totalbromsade han även en nykter och systematisk utredning av detta huvudspår för att istället planera för en superrazzia som var av högst tvivelaktigt värde. I alla fall om syftet var att få fram sanningen. Så här långt är beskrivningen av Holmers insatser inte ny. Många har också på den här grundvalen dragit slutsatsen att hans bizarra sätt att leda utredningen berodde på att han inte ville ha mordet utrett. Journalisten Thomas Kanger skrev den första debattboken om Palmeutredningen. I den koncentrerar han sig särskilt på att kritisera misstänkliggörandet av PKK. Kangers slutsats var: Holmer valde att inte söka Palmes mördare. Det var ett medvetet, övertänkt val. Gunnar Wall fortsätter: så långt var det nog riktigt. Kangers försök till förklaring av detta fenomen var dock mindre övertygande. Han menade att Hans Holmer förberedde sig för en drömtillvaro, nämligen den permanenta Palmeutredningen. Genom att mordet inte klarades upp kunde länspolismästaren fortsätta att, omgivna av livvakter, basa över en stor skara poliser. Klarades mordet upp skulle han visserligen kunna avancera till rikspolischef, men det vore inte lika roligt. Tanken är förstås intressant, men kan nog avfärdas som en psykologisk frihandsteckning. Inte för att man ska förakta resonemang om att vi människor kan drivas av irrationella mentala motiv. Men, och det medger för all del Kanger, kanslihuset hade full insyn i vad Holmer sysslade med och måste dela ansvaret för hans agerande. Och vi kan inte gärna tro att tongivande delar av regeringen kollektivt skulle ha drabbats av en bizarr längtan efter att under överskådlig framtid kunna se länspolismästaren i Stockholm agera mästerdetektiv i TV. Inte heller förklarar Kangers resonemang varför Holmer, som vi ska se, satsade all sin personliga prestige på en konflikt med åklagarna efter razzian den 20 januari 1987. Det hade ju varit lätt för honom att sitta kvar som spaningsledare i många år kanske, om han inte hade drivit striden om PKK till sin spets. Nej, det må vara att Holmer inte var motiverad att driva en polisutredning som skulle klara upp mordet på Olof Palme. Men det är ingen tvekan om att han verkligen syftade till att skapa en situation där brottet skulle framstå som uppklarat. Skillnaden kan vara hårfin eller himmelsvid, beroende på omständigheterna. I Holmers fall handlar det alldeles tydligt om att satsa på ett sken som var utan all förbindelse med verkligheten. Sanningen var ointressant eller olämplig. Det viktiga var fasaden. Och där närmar vi oss svaret på frågan om varför han motade undan de professionella mordspanarna och själv la beslag på alla beslutsfunktioner. Den uppgift han hade gett sig kast med var inte gjord för en utredare med kärlek till fakta och analytisk läggning. Inte heller lämpade den sig för en demokratiskt sinnad lagledare som kunde sporra medarbetarna att visa sina bästa sidor för att tillsammans uppnå ett väl definierat mål. Här krävdes istället en helt annan sorts människa. Någon som var despotisk som en brukspatron, PR-sinnad som en tivoliutropare, diskret som en diplomat och kallblodig som en pokerspelare. Holmér uppfyllde de kraven mycket långt. I 11 månader, under en tid som gick medan den värsta chocken la sig i landet, höll han diktatoriskt utredningen i sin hand, samtidigt som han sände förföriska signaler om att framgången låg om hörnet. Som vi ska se, hade han också en konkret strategi som kunde ha fört honom ända fram till målet. Det fanns bara ett problem, och det var risken att åklagarna skulle sätta käppar i hjulet. Det gjorde de också till sist, och det var det han stupade på. Men man kan inte beskylla honom för att ha undervärderat det hotet. Redan från början var han klart medveten om att det krävdes att åklagarna steg för steg berövades allt inflytande, och han tog målmedvetet i tur med den uppgiften. Slut citat Gunnar Wall. Och i kommande avsnitt ska vi titta på hur den här konflikten, slutstriden med åklagarna, går. Spoiler, det kommer att gå ganska dåligt. Jag tänkte avsluta det avsnittet med att spela den sista ljudfilen jag har från kommissionens förhör med Hans Holmér. Det handlar förstås om konflikten med åklagarna och förberedelserna för Operation Alpha. Det finns några guldkorn. Till exempel säger Holmér att det är verkligen diskutabelt om man överhuvudtaget ska ägna sig åt grannmannen. Vi får också lära oss att det fanns fler än en grannman. Och med det lämnar jag över ordet till Hans Holmér.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fråga om jag uppfattar det riktigt. Är det så att i oktober, så om du hade fått med åklagarna på din linje, så skulle man ha gjort det här tillslaget i oktober?
Mm.
Det var klart för det, och att anledningen till att det inte blev vad åklagarna då motsatte sig, och det kom de här problemen. Ja.
Vi hade alltså storleksordningen ett par veckors arbete, för att en del av sånt här arbete kan man ju inte starta för man har körorden, så att säga.
Mm.
Det var några veckor från det att de skulle säga att nu gör vi det här.
Mm.
Inför det här så upprättade vi olika sammanställningar där vi försökte på vårt sätt värdera bevisningen och värdera indicierna framförallt. Någon slags lathundar. Det var ju inte för något annat ändamål än att åklagarna skulle få det lättare.
Mm.
Trodde jag då i alla fall. Vi hade ju onekligen en del förutsättningar att göra det här arbetet. Jag och Tommy Lindström och PG Ness och Hans Wranglund. Och då tänkte vi, det här är ju utmärkt då. Då får de hjälp med det här. Om de sen säger att det här vill vi inte göra, eller det här ska vi inte göra, då var det ju deras sak. Men det blev ju aldrig något sånt resonemang. Utan man lade åt sidan.
Ni drev frågan om tillslaget under hela hösten.
Ja, det gjorde.
Men ni fick inte besked av åklagaren?
Nej. Jag menar, det var ju inte så att vi gick till dem och sa, ska vi göra tillslag nu? Utan det här var ju då en lång process. Vi hade ju ett mycket regelbundet samarbete med åklagarna. Vi träffades ju i olika frågor.
Hur uppfattade du åklagarnas taktiska syn på den här situationen i oktober? Jag tänker då närmast på hur man tidsperspektiv, resursinsatserna, fördelning på olika aktiviteter och sådant. Man kan ju förutsätta att det måste ha diskuterats där.
Ja, jag tyckte att de inte hade ett övergripande perspektiv på den här frågan. Jag tyckte att de var nere i vassen och rotade och gick inte upp på bron och tittade hur det såg ut. Den uppfattningen har jag kvar idag. Det var på det sättet. Jag kan ta ett exempel. Att under hösten, jag vet inte riktigt när, men så diskuterade vi en enligt min mening alldeles självklar vinkling av det. Det var åklagaren som drog upp det. De sa så här att om när det gäller att så att säga, kunna bedöma var PKK-spåret rätt eller inte, ödesfrågan, då är det naturligtvis viktigt att som åklagare kunna avfärda alla andra tänkbara teorier också då. Så, och man kan säga att de fortfarande av tidningarna att döma i alla fall så är intresserade av sig för den så kallade gubben vid grann, va? Det är också ett sånt där fenomen som verkligen är diskutabelt om man ska ägna sig åt. Så att på så sätt så kan man säga att åklagarnas inställning till det här ja, jag vill påstå att det krävdes att man hade, att de hade försökt vidga perspektivet på ett sätt som de inte mäktade göra. Och därmed har jag inte menat eller trott att de då skulle, när de kom upp på bron, skulle sagt jo, det här var rätt, va? Vi gör så här, va? Det var inte det, men vi resonerade aldrig när vi stod uppe på bron, va? De stod nere i vassen och vi på bron.
Ja. Om jag får återvända till det här med tillslaget, så anledningen till att jag frågar, om jag får läsa upp vad en av åklagarna har sagt i förhör här hos oss, så är det då
en anonym åklagare.
Kan vi kanske gå tillbaka och ta det lite kronologiskt igen så att vi får lite ordning på det. Om vi återvänder då till den diskussion ni hade i oktober, du och åklagarna, om vilka åtgärder som skulle vidtas, så säger du att du menade att ni inte tyckte att de åtgärder som åklagarna begärde var särskilt konkreta, eller vad du vill i det här fallet. Genomfördes de åtgärderna som de begärde?
Och vad har du för åtgärder som
det gäller till att exempel, inte genomför? Nej, jag skulle vilja veta hur ni resonerar till exempel när det gällde Grand och de åtgärder som åklagarna begärde i anslutning till det.
Ja, jag vet inte om det var den 6 oktober. Men vi har diskuterat Grand. Jag vet inte om ni har läst Grand av grannmannen och påståendet om den enstaka mannen vid Grand. Om man gör det, då ser man att det är ju inte en man. Det var ett av skälen till att vi tyckte att när vi då under april månad hade gått igenom hela det här avsnittet med personerna utanför biografen och haft syn på plats med några nyckelvittnen och så, och inte kommit till något annat än att det säkert är en av de mördaren. Men det är en av flera personer som är sedda. Så tyckte vi att då skulle man kanske inte lägga ner mycket tid på det när vi hade angelägna frågor att syssla med.
Var det alltså mer en resursfråga än någonting annat, sett ur din synpunkt?
Ja, det var naturligtvis både och. Jag tyckte det här var ett sätt att förhala verksamheten och gå tillbaka till sånt som man rimligen inte kunde komma vidare med.
Men om åklagarna begärde åtgärderna, så är det väl ändå rimligt att de genomfördes?
Jo, men eftersom vi träffades för att diskutera sådana saker, så sa vi vad vi tyckte. Mm. Och sen var det ett beslut sen efter det. Jag menar, vi obstruerade ju inte mot åklagarnas beslut, men vi tog diskussionen före beslutet. Det ansvaret tyckte jag hade för utredningen.
Får jag som komplettering bara ställa frågan, att ni sammanträffar med åklagaren och ni pratar om det här, du hade en åsikt eller ni hade en åsikt och de andra hade en annan åsikt, det blev beslut sen på det här, fick ni några klara direktiv av åklagaren här, vad som skulle ske och vad som inte skulle ske? Eller var det här så att säga ett rundabordsresonemang man hade om det ena och det andra? Kom det klara direktiv från åklagarna?
Det var mycket rundabordsresonemang, vilket var nödvändigt eftersom materien var så svår. Så vi träffades för att diskutera, det gjorde vi. Och sen var jag kan ta ett exempel för att visa att det blev beslut då.
Var en uppföljningsfråga. Om det var så att åklagarna gav direktiv, upplever du att ni har så att säga gått emot det någon gång? Har ni följt dem alltid?
Ja.
Det kan vara tveksamt ibland tydligen om vad som är direktiv.
Ja, definitivt. För att när vi träffades och diskuterade så hade vi diskussioner. Och jag menar, då satt ju inte jag och höll med dem om det var någonting som jag tyckte man kunde ha en annan synpunkt på. Då var det den synpunkten.
Men vad kräver du egentligen av åklagarna för att du ska anse det som att det är ett direktiv de har lämnat?
Direktiv på vanligt sätt. Vanligt svensk språkbruk.
Jo, men menar du att man ska säga att jag beordrar er här med att göra det och det? Eller räcker det med att man vid diskussion säger att jag vill ha den och den utredningsåtgärden genomförd?
Ja, visst det. Det behöver inte ha någon form. Det är innehållet som är betydelsefullt.
Mm. Men det innebär alltså...
Vi fick ju lappar och skrivelser med frågetecken ifrån dem ibland. Om det och det och det. Det svarade vi på så fort vi kunde.
Men innebär det att om de vid en sån här diskussion sa att nu vill vi ha den och den åtgärden gjord, och så blev det en diskussion där ni sa att nej, det tyckte inte ni och gav era motargument. Hur uppfattade du det då? Skulle de då avrunda det hela med att säga att ändå så beordrar vi att det här ska ske? Eller hur?
Det var ju inte så. Att
eller hur uppfattade du det?
Jag uppfattade precis som jag sagt, nämligen att det inte lämnades några direktiv annat än i vissa speciella.
Men tog alltså er argumentering bort direktivet, om vi så säger, om de då inte klart markerade?
Som jag sagt förut så satt vi och väntade på direktiv i månader. Då. Det betyder ju inte att vi obstruerade mot några direktiv, för vi fick inga sådana. Det var det som var kruxet.
Åklagarna säger det att det ursprungliga sammanträdet flyttades från den 7 till den 12. På grund av att polisen inte hade möjlighet att närvara eller hade någon ledig tid under den veckan.
Ja, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att det var någonting som hängde upp sig.
Kan det vara korrekt att det gått till på det sättet?
Jag kan bekräfta det när jag inte kommer ihåg.
Ni hade, som du säger, ett stort sammanträde där ni förberedde hur ni skulle diskutera inför åklagarna den 12 januari.
Nej, jag sa att vi förberedde oss under den stora sammanträdet, vet jag inte mer.
Nej, men det var alltså ett internt sammanträde inom polisen.
Vi pratade en bit över bordet. Det var väl det som skedde.
Varför kände ni att det var nödvändigt att ha ett sånt här sammanträde?
Det är alltså så att ni hade klart mellan er och åklagarna redan i december att nu måste det göras någonting i början av januari och att ni skulle tala om det. Men att det är först då den 12 januari som ni för något närmare resonemang om omfattningen. Så fram till den 12 januari så lever du i tron att åklagarna kommer nog inte gå med. Med på mer än...
Ja, visst.
Du är förvånad.
Ja, jag blev mycket förvånad.
Nej, men du menar alltså att det här visar inte riktigt vad som har...
Jo, jag tycker att det inryms i det där, fast det är naturligtvis skrivet på det sätt man skriver ett protokoll.
Okej.
Okay. Ja, får jag ställa en kort fråga till som jag inte riktigt förstår. Och det är då att om det nu är klart den 18 december att det måste bli ett tillslag i januari och den här oklara punkten mellan åklagarna och spaningsledningen på hur stor omfattningen ska vara egentligen finns där. Hur kommer det sig att ni inte diskuterar det där närmare? För den 12 januari.
Ja, men borde det inte från spaningsledningen vara väldigt angeläget att så snart som möjligt prata med åklagarna om hur man ska lägga upp det här om man vet att nu kommer det?
Jo visst, var det, men vi hade ju väntat under hela hösten.
Ja.
Jag kan inte erinna mig hur turerna var just den sjunde, men jag vet en sak, nämligen att vi fick inte tillfälle till något sammanträde för den 12 av olika skäl. Det var inte ensidigt från vår sida, utan det var också så. Det är väl, vad är det för dagar då? Det är väl sådana här helgdagar gällande också. Mm. Så att det var bara så att det var det första tillfället som gavs.
Det finns bara 3 arbetsdagar i den veckan, onsdag, torsdag och fredag.
Men uppenbarligen var det så att ni hade en planering och en beredskap för ett betydligt större tillslag än ni hade trott från början när ni gick till sammanträdet den 12. Eftersom det är på förhållandevis kort tid mellan den 12 och den 20.
Ja visst, men vi var färdiga i och för sig.
Ni hade alltså en
planering,
planering fanns.
Så vi hade någon vecka på som vi behövde då.
Vad trodde du skulle bli resultatet utav det här tillslaget den 20? Hur trodde du det skulle se ut den 20 på kvällen, om jag uttrycker mig så?
Det är en hypotetisk fråga.
Ja, men det kan vara intressant eftersom ni har så olika åsikter om både planeringen och vad som eventuellt kunde komma ut utav det. Det är intressant att höra din åsikt om det också.
Ja, det är möjligt, men det kan jag hålla för mig själv.
Den 20:e när tillslaget hade gjorts så upplevde man det utifrån i vart fall som att polisen blev besviken på att åklagaren inte fullföljde eller gjorde mer än vad som skedde. Det som åklagaren gjorde och man beslutade om sen, stämde det överens med den 12 januari när ni hade resonerat om hur tillslaget skulle gå till?
Nej.
På vilka väsentliga punkter brister du i det här spelet?
Och den synnerligen intressanta frågan får vi inget svar på, för här slutar denna min sista ljudfil från kommissionens förhör. Om det är någon som har tillgång till fortsättningen, säg till mig i så fall. Vi jobbar förstås också fortfarande på att få tag på de ljudfiler som P3 Dokumentär hade tillgång till, men det har ännu inte lyckats. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Innan Palmemordet blev Sveriges största olösta mysterium så fanns fallet Viola Widegrens försvinnande från 1948. I min podd Olösta mord, som du kan hitta där du hittar Palmemordet, så har jag gjort en serie med minst 15 avsnitt, det är fortfarande lite oklart hur många det blir, om just Viola Widegren. Vi har haft tillgång till dokument som precis har släppts från sekretessen. Vi har pratat med en utredare, har en intervju i podden. Och vi har fått ta del av en privatspanares livslånga utredning. Så det här är definitivt den största serien om Viola Widegren som har gjorts. Missa inte den, lyssna på Olösta mord. På Facebook finns en grupp som heter FUP och övriga handlingar. Där begärs ut dokument, det här känner ni väl till. Men jag vill verkligen rekommendera den och palmemordsarkivet.se där ni själva kan läsa dokumenten som har kommit ut från palmutredningen. Vill ni diskutera palmemordet med likasinnade så finns Studio Palmemordet på Facebook och Palmerummet. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Lyssnar ni på ett Apple-device, lämna gärna en iTunes-recension. Alla kommer förr eller senare att läsas upp i podden. Jag vill också påminna om att jag har haft vinkeln då, eftersom jag kommer skildra Hans Holmér 2 gånger. Först i den här serien, där jag tar med många kritiska röster. Men sen också i själva PKK-spåret. Min grundtanke var att få honom att framstå mer som en hjälte i det spåret. Men jag har insett att det kommer att bli ganska svårt. Om du har läst någon av Hans Holmérs böcker så ta gärna del av dina åsikter om det. För vi kommer att prata om hans författarskap i den här serien. Det bästa sättet att kontakta den här podden är att mejla till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simwaypodcast@gmail.com. Tack till alla som sponsrar podden på Patreon och via Swish. Tack till Gunnar Wall och Juan Esposito som har hjälpt mig specifikt med det här avsnittet. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenterna. Tack till Cornelia. Tack till David. Och tack till Tobias. Tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska